With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag hade ju ingen aning om vad det skulle få för konsekvenser, för att jag tänkte ju bara att det här kommer ju bli en jävligt bra bild.
Janne Josefsson har vigt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ont anande människors liv. Detta jagande har kostat på, och idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar sällan emot besök. Men det ska det bli ändring på, för i sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som just nu närmar sig hans dörr. Välkommen till Oväntat besök hos Janne Josefsson. Dagens gäst är fotografen och entreprenören Bingo Rimér.
Nej, men det ska bli så jävla kul. Jag blev på riktigt så glad. För att jag tänker så här, gud vilken otrolig förmån att få sitta ner med Janne Josefsson och prata om livet, samhällsutveckling, framtid, dåtid, anekdoter. Alltså jag är så taggad, för att jag tackar nej till allt numera. Men jag tackar inte nej till Janne Josefsson.
Är inte känd under det namn ex döptes till. De är från Blekinge. Har varit gift flera gånger. Har tre barn och ett bonusbarn. Vill ha tvillingar med sin nya partner. Varför vill man ha tvillingar? Har blivit orosanmäld på grund av en temafest. Har varit chefredaktör på en tidning. Du. Vad heter hon jag tänker på nu?
Det var ju alltid ett stående koncept på mina så att säga, arbetsplatser, eller framförallt där liksom på 90-talet i början på 2000-talet, när jag ägnade mig mycket åt att fotografera tjejer, och man hade killtidningar, och det var liksom, det kändes som att man rörde sig i en värld där det kunde uppstå situationer som skulle intressera Janne Josefsson. Så att man kunde ofta säga på möten så här, ja, men bara inte Janne Josefsson får nys på detta om man planerade någonting.
Har jobbat med de flesta offentliga personerna i Sverige. Varför gör man det? Är någon sån här som arrangerar grejer, va? Är romantisk? Ja. Det kan man ju tycka själv att man är. har hus i Stockholms skärgård. Äger två öar. Hon säljer konst. Och jag kan ju ingenting om konst. Och det på något sätt får jag ju en känsla av att det är en kvinna. Jag säger kvinna. Ha en podcast. Är det det som jag är med på? Är det podcast? Det tror jag nog.
För mig så har ju Janne Josefsson stått för en kvalitativ, seriös journalistik. Och då behöver ju inte en person som jag oroa mig nämnvärt. För jag vet ju att jag har inget lik i garderoben eller något mörk. Eller jag har ingenting att dölja. På så sätt så har jag aldrig varit rädd för Janne Josefsson. Men sen har jag ju såklart en enorm respekt för hans yrkesroll och det han representerar.
Jo, men det är Adamo. Vad heter hon i förnamn? Amelia Adamo. Nej, men hon kan ju inte få fler barn. Nej, det kan jag inte säga. Nej, det kan. Stryk Amelia Adamo. Det heter Amelia Adamo. Ebba von Sydow. Där har vi det. Det är det. Ebba von Sydow. Nej, men hon kommer ju inte från Blekinge.
I morse då, liksom 5 på morgonen, så bara, men gud, jag kan ju inte komma tomhänt till Janne Josefsson. Så då öppnade jag mitt skåp med alkohol. Och så tänkte jag, men det här är otroligt. Nu när Janne inte längre är på SVT, det här blir ju liksom inte en muta längre. Han kan ju inte ta emot ett skit när han jobbar på public service. Och så tittade jag i mitt barskåp och tänkte, ska jag ta med lite skumpa? Och så tänkte jag, nej, men jag ska ju ta med någonting som jag inte vill ge bort. Jag vill ju inte ge bort den här. Det gör lite ont. Och man ska ju alltid ge bort saker som man själv älskar. Och det här är alltså ett lokalproducerat gin från Revsund i Bräcke. Och jag älskar den här flaskan. Och jag bara, ska jag verkligen ge Janne den här? Och den känslan bekräftar ju att jag ger honom någonting som jag älskar och uppskattar.
Mm. Och jävlar, nu är de här. Nu är de här. Yes. Ja, det ska bli intressant att se vem det verkar. Det är nog en stöddig jävel, tror jag.
Jag tycker att den här hissen väldigt mycket representerar Janne. Alltså det här är inte liksom någon Versace-hiss med någon dyr kakel och skit. Liksom. Det är Janne. Han är på riktigt den här jäveln. Alltså. Det här känns jävligt bra. Så. Janne Josefsson. Ska jag ringa på den?
Denna gång vet jag inte alls. Jag har gissat på Amelia Adamo eller Ebba von Sydow. Vem är det?
Hey!
Nej, men herre jävlar. Vad kul att se dig.
Så jävla kul.
Jag vet, men herregud.
Ja, jag vet inte vem som är gladast.
Vi är väl lika glada.
Jag tog med en liten flaska.
Men du säljer sånt, eller?
Nej. För fan, det där är mina vänner.
Välkommen.
Jag tackar så hjärtligt.
Vad fasen? Jag tror jag har varit och intervjuat dig en gång.
Ja.
Men det är jävligt länge sedan.
Det är jävligt länge sedan. Det är, typ på, alltså, det är ju typ 20 år sedan. Alltså.
Ja.
Men, ja jävlar. Men vadå? Bor du på hemlig adress på riktigt, eller?
Ja, för fan.
Ja, du måste. Nej, eller skojar du lite, eller?
Det är alltså pansardörr.
Nej,
Jo, men det är det, va?
Har du pansardörr här på riktigt?
Ja.
Nej.
Trycker jag på någon knapp så slår det larm.
Men det är så. Ja, du har ju...
Kamera. Men nu funderar jag på det vi sa, att vi har träffats förut. Och så tänker jag så här.
Mm.
Om det var när någon känd artist som var en rappare eller någonting som var i Stockholm.
Jaha, kanske. Var det det? Var det när 50 Cent var?
50 Cent?
Ja, för jag kommer ihåg att vi hade... Jag vill minnas också att vi pratade på telefon.
Och det var någonting om att det levererades tjejer till honom.
Ja, det kan du nu. Ja.
Och du var med och gjorde det, va?
Ja, jag samlade ihop ett gäng tjejer för att det skulle vara något event.
Hur många år sedan är detta?
Jag skulle tippa att det där är
20
runt...
20 år sedan.
Nej, men kanske runt 2005.
Ja.
Alltså i den tids...
Ja, det kan det vara. För
jag hade flyttat tillbaka till Göteborg från Stockholm och jag hade nog börjat med Uppdrag granskning. Mm. Men det gick ju en spekulation att det var prostituerade tjejer.
Ja, exakt. Men det gör det alltid.
Var det inte det då?
Nej, absolut inte. Nej, jag har aldrig haft några... Nej. Alltså jag har aldrig haft några prostituerade tjejer, utan det var ju glada partybrudar, ja. Så att säga.
Jag tänkte inte på dig och jag blev väldigt överraskad och jag blev väldigt glad.
Ja. Men behöver du lite tid för att göra lite research nu, eller kan du bara hoppa rakt in?
Det här bygger på att det är ingen research.
Nej, det vore kul, Jan, om du bara, ge mig 20 så ska jag bara sätta mig och...
Nej.
Gammal murvel.
Vad som jag tycker är kul med dig, det är att du inte är förutsägbar. Det finns någonting med dig som tänker, undrar, vad vill han, vad kan han, och vad är hans mål, och är han schysst eller är han inte schysst? Alltså det finns någonting där. För väldigt många människor är ju så liksom tillbaka, eller de vill ska vara så korrekta.
Mm, så är det.
Där har vi något gemensamt, ja. Att korrektheten är, har vi svårt för.
Ja, och den har väl, tycker jag... Nu drivs ju den till absurdum. Alltså nu har det ju blivit... Nu ska allting vara så korrekt så att... min svåger Linus, som är gift med syran, han är ju filmfotograf och har fått en Oscar för La La Land. Och han har liksom filmat, ja. James Bond. Och han berättar nu när vi firar jul ihop att nu är ju den amerikanska filmindustrin... Nu är det problematiskt att berätta en historia som har ägt rum för att den i nutid då ska granskas huruvida det är korrekt eller inte. Alltså förstår du vad problematiskt det blir då? Mm. Alltså hela populärkulturen... Jag menar, du måste ju för fan kunna ta fram en bok och läsa om, inte vet jag, Lemmy Motorhead, att han var liksom full hela 60- och 70-talet.
Ja. Eller Kalanka på jul som klipps om. Och
ja. Eller ja, som när de eldade upp Astrid Lindgrens böcker eller vad de gjorde.
Alltså, ja, det var ju jag som hade det i mitt sommarprogram.
Ja, det var det.
Det var Botkyrka där.
Ja, exakt.
De hade en policy där, jag glömde vad det hette, någonting. Och så gick det då, jag fick ju ta reda på vad hände med de böckerna.
Ja, vad hände
och det
med
går, gick ju då till sopsorteringen och brändes, va?
Det är ju riktigt.
Och det är ju liksom det här att det får inte finnas. Jag tycker att Lars Vilks som jag träffade var en väldigt humanistiskt inriktad konstnär, va?
Och, med rondellhunden.
Ja, med rondellhunden som jag har försvarat till 100%. Att han, och jag skrev också, jag skriver i DN kröniker ibland. Och då, när han dog, då kom många och sörjde honom. Mm. Men då namngav jag ett antal som tyckte att han skulle ha bränt upp hunden och sånt där. Va? Jag tyckte att han hade helt rätt att göra det. Det är det som är yttrandefrihet. Mm. Att kunna vara obehaglig, skända, alla de här sakerna.
Men är det inte också väldigt problematiskt? Jag tänker då nu när du är 70 plus.
Ja.
Testonivåerna går ner. Man är inte lika liksom på hugget. Alltså om man skulle se till ditt liv, när var du på din absoluta peak i liksom, alltså din mest aggressiva peak? Om man skulle kunna definiera den.
Det är nog 30-årsåldern. Och då gör jag vissa dokumentärer som På rätt sida älven, som handlar om en spårvagnsresa mellan fashionabla Örgryter och Biskopsgården när jag är uppvuxen och sånt där. Va? Och jag drevs väldigt mycket av orättvis, det här ska fram och sånt där.
Jag undrar, när du känner själv att du befinner dig i ditt liksom absoluta...
Esse liksom.
Ja, ditt liksom, om man skulle ta säga att du var alfa.
Nej, men det är väl då kring det här när liksom jag kunde få jag fick göra vad jag ville, jag hade fria händer.
Ja, men hur gammal är du då?
Ja, då är jag väl 35-40 kanske.
Ja, jag menar det.
Va? Samtidigt finns det ju en fara om ingen vågar säga, men Janne,
tumla
ner nu lite.
Ja, men såklart. Men jag tycker bara att det är intressant att den Janne du är idag som kanske tänker, herregud, är det verkligen värt att elda? Och jag, alltså nu är det ju inte den drivkraften.
Mm. Vad är ditt svar då?
Nej, men jag känner igen mig själv i det. Alltså, jag tänker den, när vi var i kontakt då runt den, alltså om det var runt 2005, då kände jag, då pikade jag i min liksom absoluta gränslösa omogna dumhet.
Just det,
alltså jag var totalt liksom, jag hade 30-årsfest på Sturekompaniet med 700 gäster och 400
tjejer.
Ja, men var 400
och
tjejer under. Ja, men det var hela tiden och man var helt
Men du ville det alltså.
Ja, jag ville det. Jag tyckte det var roligt, men när jag ser tillbaka på mig själv så inser jag ju att jag har gjort en, alltså jag har varit en late bloomer. Alltså jag har liksom inte, jag har legat kanske 10 år i ofas i min mognadsprocess. Så
att en normal 20-åring kanske var liksom där jag är 30, men jag låg liksom 10 år. Så att när jag blev 40 så kände jag väldigt mycket att jag liksom blev lite mer insiktsfull och mognade.
Om jag skulle ställa frågan så här, den är ju inte helt lätt.
Men,
vad är meningen med livet? Om du skulle ha svarat på den frågan.
Ju äldre man blir så förstår man ju uppskatta familj, barn, kärlek, närheten till alla. Alltså, man är ju väldigt mycket mer fokuserad på att göra karriär när man är. Så att definitionen av framgång när jag var liksom 20 år, det var ju något helt annat än vad det kanske är idag. Mm. Det är ju en sån tankevurpa för många unga människor. Alltså de drar ju ett likhetstecken mellan framgång och pengar. Men det finns ju inga som helst belägg för att du blir lycklig av pengar. Pengar är ju egentligen bara som luft.
Men vad, du svarar inte riktigt. Vad är livets mening för dig nu?
Och livets mening är ju att få spendera så mycket tid som möjligt med barn och familj. Jag har ju aldrig jagat pengar, till exempel. Jag har aldrig sett pengar som en drivkraft. Jag tycker inte att pengar har varit ett onödigt ont för att liksom betala räkningar. Men jag ser ingen glädje i...
Onödigt ont, verkligen?
Nej, men alltså, om man är kreativ. Alltså, om vi säger att jag skulle ta en bra bild på dig. Mm. Och du skulle säga till mig så här, fan, det här är det bästa porträttet någon har tagit på en någonsin. Då är det mycket mer tillfredsställande än om du skulle ge mig 5 000 euro kontant för jobbet.
Ja, förstår skillnaden. Samtidigt kan ju inte det vara måttet att den som blir avmålad är den som sätter betyg heller.
Nej, eller? Men om syftet, för jag älskar att göra människor fina på. Alltså det är ju min drivkraft. Det är så jäkla roligt att du nämner det, för jag var i mitt första liksom, SVT-sammanhang. Mm. Jag var väl kanske 19 bast eller någonting. Hade fotat systrarna Graf och hamnade i en debattsituation med Jens Assor och Elisabeth Olsson.
Mm.
Och vi satt och diskuterade och jag visade, och Jens var så intresserad av mina bilder. Han tyckte jag hade tagit så fina bilder på systrarna Graf, och det var ju lite så här. Och sen skulle vi då sitta i debatt och prata om bilders eventuella betydelser och så. Och då blev de helt andra människor, eller framförallt Jens. Och jag kommer ihåg att det var en smärtsam upplevelse för mig, för jag trodde ju att man var samma person framför. Men då gick han framförallt in i sin. Då blev ju han liksom journalisten.
Jens Assar.
Ja, och hans arbete var då plötsligt så mycket viktigare än mitt.
Ja.
Och jag tyckte bara att det var så sjukt. Jag blev så överrumplad. Sen har man ju förstått, men det var första gången jag satt och såg en människa då som jag hade suttit och tagit en kaffe med och som bara ändrade. Ja. Och du måste ju ha sett det.
Jo, absolut.
Nej, men du
absolut.
Vet när folk tar på sig sin liksom prettokofta.
Men är du samma person då? Eller
samma person dygnet för alla timmar. Du kan väcka mig mitt i natten och det är samma skrot och korn. Ja. Så att det är ju det jag har...
Skulle du vilja säga att du är en bra människa?
Ja, det skulle jag absolut säga att jag är. För att jag
du har inte klivit över lik liksom.
Nej. Jag har inga som helst onda intentioner med någonting jag gör. Om jag gör en annan person illa så är det ju för att jag i det läget jag har en dysfunktionell hjärna som inte gör att jag förstår. Mm. Så här. Alltså säger jag någonting till dig som sårar dig.
Då kan jag nämna 5 personer jag har varit i kontakt med.
Ja. Kom igen!
När du är sådär 5-6 år som barn, kan du komma ihåg när det var ett tillfälle där du kände total lycka? Alltså när du kände att...
men det kan jag nog göra. Jag kände en väldig lycka när jag satt... Eller när min pappa kollade på tv och jag fick ligga i hans knä.
Mm.
Att jag tyckte det var så tryggt och mysigt att ligga där. Och känna hans, alltså den närheten med min farsa, det var ett sånt...
Men din mamma också, eller?
Ja, och sen ett annat är när vid nattningen. Ja. Alltså min mamma var så engagerad i nattningen. Jag har ju 3 systrar, så vi har 4 syskon, jag var äldst i en syskonskara.
Och var i Blekinge?
Karlshamn i Blekinge.
Karlshamn, okay.
Så jag är född och uppvuxen där. Min mamma är från Stockholm, min pappa är i Blekinge bor då. Min pappa gick bort för, 3-4 år sedan.
Okej. Okay. Du sörjer honom?
Ja, Alltså vet du, jag lite blandade känslor. Jag var i Göteborg när jag fick hans dödsbesked. Och han var sjuk på slutet. Och han hade ju något säkert cancerrelaterat i magen. Och för att liksom undersöka honom så ville de ju köra upp en kamera i. Och det var ju inte aktuellt, kan jag säga. Den där, han sa, så att det var, han fick ju bara medicin tills han liksom somnade in. Och det var jävligt jobbigt, och plus att han hade så mycket ouppklarat. Du vet, massa jävla skit. Jag tänkte på det, för fan vad det är viktigt att lösa upp saker och inte bära med sig det i sitt undermedvetna, eller alla minustecken som du har.
Sörjer du inte honom?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Alltså inte i den bemärkelsen att jag sörjer honom. Nej, det gör jag. Alltså, jag tyckte att det var, alltså det var otroligt sorgligt när jag fick veta. Ja. Men, och smärtsamt, men när jag såg honom ligga där död, så kände det vilade någon slags lättnad. Det var som att han fick
kom till ro liksom.
Det var faktiskt jag är så glad att jag tog mig dit, och, alltså jag kom ju till sjukhuset då.
Nej, men jag tänker på
det jag sörjer, Janne. Det är att jag tänker på mina egna eventuella, mitt eget mörker, att jag sörjer att han aldrig tog sig an, att han kanske hade, vi säger från att mamma flyttade hemifrån och han satt där på gården och var liksom lite bitter och besviken på människor och hade, vad säger man, det var alltså oförrätter som hängde över honom. Och i så många år, säg inte vet jag, 20 år sitta.
Åh gud, det måste vara hemskt.
Fruktansvärt, liksom. Och det kan jag säga till honom. Mm. Och sen fick ju jag min diagnos med ADHD i vuxen ålder för sådär 4-5 år sedan. Och jag tänker på, jag undrar vad fan han hade för diagnoser som han hade kunnat få liksom professionell hjälp för att få ett bättre slut.
Det du berättar, när du mådde som bäst som liten pojke, det är alltså när du sitter i din pappas knä och kollar på tv, eller när din mamma nattar dig. Idag, eller längre fram i livet då, vad kan du få fram samma underbara känsla? Liksom?
Jag känner väldigt mycket när jag nattar barnen. Jag tänker nästan alltid, när jag nattar mina barn och väcker mina barn och umgås med barnen, och när jag kramar dem, alltså med beröringen, att jag bär med mig min mammas...
Barn.
Ja, tre barn. Nova då som är 19, Ringo Rambo som är 9 och 12, han fyller 13. Och sen är jag lite extra pappa till Falke som är 5. Så 4 unga. Och sen har jag en ny tjej, Julia. Nu har ju inte du hunnit, för det händer så mycket i mitt liv, Janne. Så även om du skulle göra research, du skulle behöva jobba halvtid med att researcha mig för att hänga med. Det är ett sånt jävla påspår. Jag har en ny tjej nu som är 13. Det är 2 och vill ha 2 barn till. Så hon vill att vi ska åka till USA nu och plantera in en pojke och en flicka. Alltså, så hon kan föda tvillingar. Ja, hon vill ha tvillingar, föda.
Kan man göra så?
I USA kan du det.
Alltså, så att man får tvillingar
då? Absolut. Kan du gå till en specialklinik?
Men är det din sperma då?
Ja, det är min sperma och hennes ägg. Och så bara har de något liksom laboratorium i USA.
Men du säger också mörkret, din pappa. Så här, har du ett eget mörker?
Alltså mitt enda eventuella mörker är att jag har lite, tycker jag, jag tenderar att ha lite dåliga sidor från min far. Jag har alla mina... min egen slutsats är att jag har mina bra sidor. Alla mina bra sidor är från min mor. Och mina eventuellt dåliga sidor är från min far. Till exempel som... det kan vara mitt tonfall. Alltså min flickvän och jag har ju ett av våra liksom stora diskussioner är mitt tonfall som uppstår då i till exempel om jag anser att, alltså om någon spiller ut liksom rött vin över hela den vita mattan, då kan jag bli så här, men vad i helvete, du vet så här, va? Medan hon är så här, det gör inget, det är sånt som händer och så här, va?
Men du kan explodera alltså?
100%.
Ofta?
Nej. Förr i tiden så kunde jag...
Du orkar inte längre?
Nej, men jag har kommit mycket mer i balans. Jag kunde bli helt skogstokig på jobbet och skälla ut folk till höger och vänster som jag ansåg. Och lite som min far var. Han skällde mycket på mig när jag var liten.
Kallar du dig för fotograf eller konstnär?
Alltså jag kallar mig nog för kreatör. Mm. Men fotograf och konstnär, absolut. Mm. Jag är konstnär, jag är fotograf, jag är Iron Man, jag är superpappa.
Det är det du har gjort stålar på? Som
ja, men jag har inte gjort så mycket stålar.
Alltså, men har du två öar som du äger?
Ja, ja, men det har jag. Men de kan ju bli stålar, de där öarna. Ja, men de fick jag ju ärva av farsan å andra sidan. Okay. Mm. Men jag har ett fint ställe, jag har ett fint hus ute i skärgården och jag har lägenheter i Marbella och hus jämpla med mina systrar och jag har ett fint kontor och en fin studio. Alltså jag har exakt det jag vill ha i livet. Jag behöver inte mer. Jag behöver absolut inte leva i ett överflöd. Alltså så länge du kan liksom äta gott och åka dit och hit du vill och så är ju livet helt perfekt.
Vad tror du folk har för bild av dig?
Nej, men jag tror jag tror sociala medier har varit en fördel för mig, för det har ju resulterat i att man har fått en mycket mer nyanserad och korrekt bild av mig. Mm. Mm. Alltså om du tänker på 90-talet när jag började fota, jag vet inte ens om jag hade fyllt, jag var väl kanske 20 bast när jag fotade Ulf Lundell med två brudar, minderåriga dessutom på Grand Hotel. En var 17 och en var 16. Och jag ringde Lundell och bara, jag ville presentera en ny idé då. Ja. Och så satte vi honom på omslaget till Slits. Ja. Och det blev, och jag hade ju ingen aning om vad det skulle få för konsekvenser. För att jag tänkte ju bara att det här kommer ju bli en jävligt bra bild. Liksom med Ulf Lundell, lite som James Bond, två brudar. Jag reflekterade ju inte över att brudarna var så mycket yngre än honom. Mm. Men du vet, när det var på löpsedeln, jag skämdes. Jag hade inte förstått kraften, hela den, kraften eller den politiska betydelse som det fick. Det väckte ju, du vet, feministerna blev ju, det var ju Fittstim och hela gänget.
Det var gänget. Mot Ulf Lundell då alltså?
Ja, men det blev ju det mot mig. Men jag blev ju indirekt indragen i det där, för det var ju min idé och mina bilder. Ja. Jag hade inte då en förståelse för vilka konsekvenser de här bilderna skulle få. Men för att återkoppla till det du sa beträffande hur människor uppfattar mig, så tror jag att där och då så fick jag ju så oproportionerligt mycket uppmärksamhet i början av min karriär för mina tjejbilder. Alltså om du tänker att 10% av min yrkesroll som fotograf handlar om att fota tjejer, men 100% av den uppmärksamheten jag fick var ju kopplat till tjejbilderna. Mm. Alltså om jag åkte till Kuba och gjorde en utställning med bilder på liksom svartvita porträtt på människor, så var ju, det fanns ju inget kommersiellt värde. Alla tidningar som ringde, och så, eller om jag ringde tidningarna, vill ni skriva om min utställning? Nej, men har du inte någon sexy bild på Carolina Gynning som vi kan köra på första sidan? Ja, fan, då blev det ju det. Så att där fanns ju en obalans.
Ja, just det. Men ligger det någonting i kritiken att du sexualiserade tjejer? Att det var det du hela tiden spelade på?
Ja, det tycker jag till 100%.
Och det står du för, eller?
Ja, men 100%. Men jag var ju en del av samma kommersiella maskineri som kvällstidningar eller fredagsbilagor. Mm. Alltså, jag fotade Carolina Gynning och systrarna Graf och allt vad de hette kända. Men bilderna var ju först i mina killtidningar och sen så hamnade de ju i kvällspressen och då sålde ju de lösnummer på exakt samma. Och H&M hade Anna Nicole Smith och Pamela Anderson i underkläder. Mm. Så att mina bilder, när jag tittar på bilderna idag med ett lite annat vuxenperspektiv, då kan jag ju dels reflektera över att Ulf Lundell inte reagerade på att tjejerna var unga. Alltså skulle du idag då, nu är vi lite... Mm. Jag är väl kanske idag... så gammal som Ulf Lundell var på Grand Hotel. Mm. Han var väl kanske närmare sig 50, säger vi då. Mm. Och jag var då drygt 20 bast. Mm. Alltså, om någon skulle vilja fota mig idag, så som jag fotade Ulf Lundell, då skulle jag ju reflektera över att de där tjejerna är för fan alltså yngre än min dotter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men du, var kommer ditt förnamn från?
Min pappa satt och kollade på boxaren Ingo med min höggravida mamma bredvid sig.
Du vet att det är, han är uppvuxen här.
Är han faktorna. Det på riktigt?
Ja, det är inte långt härifrån.
Fan vad mäktig.
Ja, det finns många historier om Ingmar.
Ja, och då sa min pappa till min mamma höggravid, du, om det blir en grabb, då ska han heta Bingo.
Bingo, ja. Inte Ingo.
Ja, nej, jag ska heta Bingo då, ja. Tyckte han. Att Ingo och Bingo. Ja. Så att när jag föddes blev det en Bingo. Så jag heter ju Björn Oluf Bingo. Björn efter min far, som också heter Björn.
Men du, här ser jag i det jag fått då, de här grejerna. Äger två, har släppt ut flera böcker, säljer konst och Zlatan har ett av dina verk.
Ja.
Det är ju inte dåligt.
Nej.
Har blivit orosanmäld på grund av en temafest som ex-partnern arrangerade.
Ja.
Har du blivit orosanmäld?
Ja.
Alltså, det innebär att du ska inte ha rätt till barnen, eller?
Nej, men det innebär att människor kontaktar socialen.
Ja, ja.
Och de pratade med mig och barnen och allting, och sen lades ju det där...
Hur kändes det, du?
Alltså, det kändes... Jag tyckte... En känsla som växte stark är ju att det tar resurser från kanske ett barn som har... Alltså jag tänker på alla barn som far illa.
Mm.
Och så tänker jag på mina barn som är kanske de barnen i världens... Alltså jag tror att mina barn har ett topp 10-liv i världen.
Mm.
Bra liv. Mm. Och jag är...
Men du liksom, kan ha fel också.
Ja, det, ja jag kan
men du,
ha fel.
Alltså en orosanmälan tas ju inte på allvar om det... Vad påstods om dig?
Nej, det var ju att... Min exfru hade valt ett tema som man kan diskutera. Pimps and hoe, det är ju ett sånt här amerikanskt tema.
Mm.
Och jag sa till henne, är det verkligen ett lämpligt tema? Mm. Men eftersom jag själv...
Vad betyder det? Alltså,
pimps and hoe,
det är
engelska för hallick och hora.
Kallar hon er relation för det, eller?
Nej. Alltså hon skulle ha en privat fest.
En privat fest?
Ja, en privat...
Och det skulle vara temat?
Ja, då var temat.
Ja, jag fattar.
Så då skickade hon en privat inbjudan till sina privata gäster för en privat tillställning.
Ja, just.
Och det som hände var att jag då var en av gästerna. Så tänkte jag så här, gud, är det här verkligen ett bra liksom, tema?
Ja. Och då, det till din
till henne, och vi diskuterade det här. Hon bara, ja men det är min privata fest. Jag måste väl kunna ha, det är väl rimligt att jag kan ha vilket tema. Jag hade ju svårt att argumentera emot. Och jag tänkte så här, en självständig, framgångsrik kvinna som väljer tema på. Alltså det, jag tänkte... Det,
man kan
jag,
tycka vad man vill om
ja,
det.
Ja, man kan tycka vad man vill. Och jag kände att jag är inte i en position att ifrågasätta hennes val av tema. Så jag, och då tänkte jag tyckte att det kändes lite olustigt att komma dit utklädd till hallick.
Mm.
Och sen så tänkte jag att det kunde vara roligt då att killarna, mina söner, att vi klär ut oss till tjejer.
Ja, killarna klär ut sig till tjejer.
Ja, så vi klär ut oss till tjejer och kommer till festen. Och sen, och det var fotoförbud. Ja. Och vi kom ju till festen alltså, för att gratta. Sen skulle barnen åka hem med barnflickan.
Ja.
Men då togs det ju bilder och de där bilderna spreds.
Och dina barn var tjejer då? Eller
ja, de var tjejer.
Ja, ja, ja,
Men det blev ju, alltså när de hamnade i ett annat sammanhang så blev det ju, och jag förstår verkligen att det blev jävligt fel. Men jag tänkte inte.
Och då blev du kallad
Och olämplig. Ja, men det är olämpligt att ett sånt sammanhang. Och det har jag 100% förståelse för. Så att känsla, jag tänkte att jag får bara liksom följa den här proceduren. Gå på möte med socialen och sen var ju det. Och jag tyckte att det var väldigt intressant faktiskt.
Vad sa socialtjänstemannen då?
Ja, men de sa att vi förstår att det inte föreligger några problem, men vi måste göra vårt jobb.
Ja, och så blir det inget mer.
Nej, det blir inget mer.
Är det, det ångrar du alltså?
Ja, det är klart att jag ångrar det. Alltså, det måste jag säga att jag gör.
Alltså, nu skjuts det ju mer här än i något annat land.
Men
i Europa.
Vad var det? 62 skjutningar i Sverige. Mm. Och så,
Varför har Sverige förändrats så?
Nej, men det är ju för att vi har misslyckats i... Alltså på så många plan. Alltså vi har inte... Nej men alltså jag vet inte. Vi har misslyckats både i rättssystemet och med integrationen av att liksom göra alla till en del av samhället. Och det blir väl bara värre och värre. Alltså, och vi har inte...
Men vad ska det göras för att stoppa det då? Ska vi sätta in militären?
Ja, men vad fan, det var ju det jag skulle fråga dig. Ja. Jag trodde ju att du hade svar, för du är ju en vis man med din bakgrund och din... Alltså, jag är ju bara en enkel flickfotograf.
Jag tror ju att vi har blundat för konsekvenserna. Alltså, vi vet att 85% av de här som begår de här brotten är andra generationens invandrarkillar som bor mycket i de här områdena som anses vara, vad kallas de?
Problematiska.
Ja, problematiska, särskilt utsatta områden eller allt vad man kallar det där. Och de kommer till ett land där släkten inte betyder någonting, och de kommer från länder där släkten är allt, för de har ett totalt misstroende gentemot makten
och myndigheter.
Och alltihopa det här. Jag var inne på det här med socialen och rätt att ta barn och sånt här. Det här har blivit en häxbrygd där... alltså jag kan säga att det här har jag varnat för rätt mycket i alla år. Att se upp med den här uppdelningen. Se upp med när man, alla svennar drar från Fittja eller Botkyrka från Rosengård. Och jag frågade Göran Persson vid de tillfällen, skulle du kunna tänka dig att gå på Rammes väg i Rosengård? Ja, absolut. Så han, det är väldigt trevliga människor och väldigt fin miljö. Så satte han sig själv i en herrgård. Alltså det funkar inte, va? Det innebär att jag vet inte... vad man ska göra. Det har gått så långt, så men vad fasen
när jag tänker på min egen, alltså när jag sitter på min egen, vad säger man? Ja. På ute i skärgården och funderar.
På veranda,
ja, på min veranda och funderar över det. Då tänker jag att det inte längre handlar om politik. Alltså att den, alltså för att det känns som att vi ska hitta lösningen. Är, alltså, att det känns som att vi har en förväntan att något politiskt parti då ska ha en presentera en lösning. Det handlar väl väldigt mycket mer om någon slags sund förnuft och att vi måste se till problematiken och hantera den. Kommer du ihåg när de satt och skulle sjunga We Shall Overcome?
Ja, alltså, slutade då. Där såg man ju redan motsättningarna där.
Va? Herregud.
Och man har ju spelat, ta hela valstugereportaget jag gjorde, det visade ju double talking. Alltså när de tror att det är ofarligt i valstugorna, så säger de vad de tycker, liksom, att jag har kommit hit för många muslimer och sånt här. Men när jag kommer så säger de nej, vi ska ta emot ännu fler.
Ja, exakt.
Det är farligt, för att spela demokratin dubbelt.
Exakt.
Och till slut så hinner verkligheten i fatt hela samhället, va? Men det har ju gått så långt så att jag vet inte riktigt hur i fasen ska man göra, för vi måste slå vakt om demokratin.
Jag upplever ju att de flesta politiker nu är mer intresserade av att landa på en herrgård utanför. Alltså, om man säger, vad är det för drivkrafter? Om man ser det historiskt sett, jag är ju född 75. Mm. När jag tänker på den gamla skolan politik och de som sökte, det är klart att det finns människor som söker sig in i politiken för att göra en skillnad i samhället.
Ja.
Men jag upplever att det blir ju mer och mer, alltså man står och repeterar ett förskrivet bra. Alltså, det är en jävla liksom...
Själva politikerjobbet och så har devalverat.
Exakt.
Och de styrs av... press, alltså det finns så här, när det är val så är det sån här war room, vet du, där det sitter ett antal som styr, vad ska nu Magdalena Andersson säga imorgon, och så skriver de, alltså allt det där, och det gör att till slut så tappar folk, man får
politikerförakt. Ja, exakt. Det som är problematiskt, det är ju att alla har idag en röst via sociala medier eller Facebook eller uppdateringar. Alla människor är inte kapabla att alltså egentligen borde man ju fan ha ett jävla röstkort som är så här: är du tillräckligt insatt för att rösta?
Ja, det hade nog varit svårt.
Men egentligen rent krasst...
Då skulle det vara en graderad rösträttsskala då. Alltså,
ja, men det hade varit bättre...
Du måste vara vissa poäng i högskoleprovet för att rösta.
Ja, jag vet inte hur fan det skulle gå till praktiskt.
Nej, men det är nog farligt.
Men, alltså, ja. Det kan ju också vara ett personligt... Alltså, jag... kan ju ibland få en fråga om någonting för att man är kändis. Har fan ingen A, jag är inte tillräckligt insatt för att uttala mig.
Men är du då för att släppa knarket fritt till exempel?
Nej, det är jag inte. Ja, cannabis tycker jag man ska släppa
det
fritt.
Tycker du?
Ja, det tycker jag. Alltså jag tycker att, ja det tycker jag.
Av vilken orsak?
Nej, men dels så läste jag att i Kanada så har de ju fått liksom lite mer... bukt på kriminaliteten kopplad till cannabisförsäljningen för att de har underminerat den här möjligheten att göra så här stora pengar på cannabis. Så att jag menar, ibland får man ju tänka så här, okej, okay, man ger ett förslag som är dåligt, tycker många. Ja, men det kanske är i varje fall lite bättre än det vi har idag.
Du säger ju att du har någon ADHD, det sägs ju att cannabis kan vara bra.
Ja, men jag tar ju sån här CBD-olja utan THC.
Ja, det alltså, inte jag vad det är.
Nej, CBD-olja är... Man, alltså i cannabis så finns det ju CBD och, som är lagligt.
Okej.
Och sen har du THC som gör att man blir hög. Och
då, hur är du när du mår som sämst då av den här ADHD:n?
Ja, men alltså jag tror att när jag mår som sämst, det är när jag försätter mig i en dålig situation på grund av ADHD:n. Alltså att jag typ... ja, men vad ska jag säga? Ja, men som... Delvis som den här festen vi pratar om.
Ja.
Det känner jag är ju... Hade jag varit en... person utan diagnos så hade det varit, om man säger, då hade jag haft bättre möjligheter att se.
Ja.
Min uppfattning är att en person med ADHD är en människa då som antingen växer upp som jag i en jävla barnen i Bullerby, Astrid Lindgren-värld med gården och närhet till djur och natur, alltså världens bästa mamma. Men samma ADHD på en ung kille som du sa i Fittja med en ensamstående morsa som är prostituerad och alkoholiserad. Det är klart som fan att han börjar umgås med fel människor och hamnar snett. Så att man brukar väl säga lite skämtsam då att hälften av de som sitter på kåken har ADHD och hälften av de som är på Forbes lista av mest framgångsrika entreprenörer i världen är ADHD. För att en människa med ADHD är ju en person som behövs i samhället av den anledningen. Om du ser det historiskt sett när vikingahövdingen kom in så här: vem vill åka och plundra i England? Ja, vilka tror räckte upp handen? Alla med ADHD åkte och så kom man hem och så fick man hit kultur och inte vet jag, tyg och vad. Alltså, det är ju någonting som behövs för att... Jag brukar tänka att den personen som kom på att man kunde göra upp eld med en gnista
hade ADHD.
100% ADHD. Den personen som hoppade ut från ett berg och, trodde, och skulle testa på nya vingar.
Men de kan vara jobbiga att leva med.
Fruktansvärt jobbiga att leva med.
Ja,
och det var ju därför jag gjorde utredningen. För Katrin sa till mig så här: du, nu är det en av mina killar på jobbet som har gjort en utredning. Han måste jävla, ska inte du ta och göra en utredning? Jag tänkte, hur fan ska det gå till? Tänkte jag.
Och det är bara en 4-5 år sedan.
Ja. Så då åkte jag ju, hittade jag ADHD-kliniken i Köpenhamn och åkte dit och gjorde utredningen.
Och det har du vunnit på?
Ja, alltså jag skulle säga att jag, om ADHD är densamma för olika människor så är ju den stora utmaningen hur man hanterar sin ADHD. Och jag har ju då växt upp i en trygg miljö med kärleksfulla föräldrar, mamma som var hemma för som alltid fanns.
Lever din mamma?
Ja, min mamma lever. Ja, så att jag är ju den, jag är lyckligt lottad på det sättet, så jag har ju inte egentligen upplevt själv. Jag har ju sett ADHD som en jävla drivkraft och en doer-mentalitet. Men mina människor i min omgivning har ju varit drabbade.
Skulle du säga att du är lycklig idag?
Ja, det skulle jag säga.
När ska ni få barnen då?
Ja, men det är ju när det är ju, vi håller ju på nu. Vi var ju, det är ju jävligt intressant, för när man träffar en fertilitetsklinik i Sverige så är det ju en, då är det den här svenska kulturen med naturlig födsel och förlossning och ska ni inte prova på naturlig väg först, och nu tar vi ut den här spiralen och så. Men om du träffar motsvarande i USA så här, men hur skulle det här bli bäst för dig? Ja, men jag funderar på om jag kanske vill ha en graviditet. Är det möjligt att ta två barn samtidigt? Ja, men absolut, säger de då. Men i Sverige så här, nej, men det är ingenting.
Varför är det så viktigt att få två på en gång då?
Ja, men det är för Julia som vill... Hon tänker att en graviditet är liksom att föredra.
Jag läste faktiskt i morse, tror jag, en artikel där någon sa att det är fel att skaffa barn i dessa tider. Man kan väl inte sluta...
Nej, men exakt. Och där tror jag att man måste göra ett aktivt val. Läs inte. Alltså, gå in på Aftonbladet. Eller, det är ju för fan, det är ju bara skjut. Alltså, det är ju bara... Du vet, man bara... man blir dränerad. Ja. Man blir toxid, liksom så här, va? Det är ju därför det är så viktigt att, mina vänner som lyssnar på det här, innan du går och lägger dig så ska du täcka på någonting som du är tacksam för. Du ska ju lägga dig ikväll och tänka, fan, jag är tacksam att jag fick träffa Bingo, vilket trevligt möte. Jag är tacksam för, jag är tacksam för att jag har mitt ställe på västkusten.
Ja.
Jag är tacksam för att mina fruar inte har stämt mig tillbaka till stenåldern. Hade varit i USA så hade jag inte haft ett öre på fickan. Så här. Du ska ju tänka på dem så här, och då fyller du ju, då styr du dina tankar in i drömmarnas värld. Sen vaknar du med ett leende. Det första gör är inte att gå ut och läsa på nyheterna. Då skulle, det första du ser på morgonen...
Det har jag blivit helt såld på.
Vadå?
Ja, man kollar hela tiden
vad som händer. Jag vet, men sluta med det. Du blir inte glad för det. Alltså, så att tyvärr så kommer vi ju nu få ett samhälle där vissa människor... Alltså, man får blunda för eländet helt enkelt. Tyvärr.
Ja. Nej, men jag ska sluta med det. Vet du en sak?
Mm.
Jäklar vad jag är glad för att du kom.
Ja, jag vet, du känner ju tacksamhet.
Jag känner, men vi känner tacksamhet.
Och jag känner också. Så att nu så är vi i det momentet. Alltså nu bara låter vi bara så här. Du vet, känna att man är där i nuet.
Går du in i någon yogatillstånd nu?
Nej, men jag försöker. Det här måste vi bli bättre på, du och jag. Alltså, vi måste bara tänka så här. Fan vad härligt att sitta här ändå. Här och nu.
Ja.
Det ska man säga. Ja, men man ska säga det.
Gud vad roligt.
Ja, det var mega mys.
När jag kommer upp till Stockholm så kanske jag slå en signal.
Jag gör det.
Ja, det är klart.
Ja, men jag har en liten gästlya. Det kan murva. Det ska bli kul. Men fan, är det som sover där? Ja, det är Janne som murvar. Ja, tack så fan.
Och
tack,
lycka till framöver.
Ja,
lycka till verkligen.
Ja, tack.
Hej, hej.
Jag hade kunnat sitta kvar där och bara prata. Det kändes som att tiden gick så fort. Det var otroligt givande och... Ja, det är det som gör Janne så fantastisk. Alltså, han är ju så otroligt mysig. Han är ju riktigt mysig och han drar liksom anekdoter. Alltså man borde nästan göra en podd med honom där han får oväntade besök. Att man tar han lite, fan, ska jag fundera på. Det är en ganska bra idé.
Alltså, man får ju en sån här ytlig bild av en människa. Och han har ju verkligen kanske till och med utnyttjat den bilden då, är väldigt mycket mediebilden av honom och sånt där, men det är ju en reflekterande person, verkligen, och tiden gick snabbt och jag skulle vilja träffa honom igen, alltså det är någonting som gör att jag gillar honom. Det är möjligt att vi på något jäkla sätt är lika, men gick olika vägar och olika skäl och sånt där, och sen att han ändå var öppenhjärtlig om när han blev orosanmäld och att han hade samvetskval för det och sånt där. Det är ju inte alla gäster som har visat upp en sådan självkritik och sånt där. Så att han har nog förändrats också sen när vi träffades förra gången. Då var det bara en rak linje rakt fram. Bara så här gör vi, så här står jag för, så här. Nu tänker han och han verkar må bra.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.